Varför är det så dålig mat längs vägen? Kanske borde det satsas mer på japanskt eftersom svenskarna i alla fall verkar gilla japanska bilmärken enligt årets autoindex. Det ska vi prata om i Bilägares podcast och så får du veta hur det var att provköra nya Opel Crossland X. Nu kör vi! Välkommen, kul att du har valt att lyssna på Vi Bilägares podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Och med mig idag så har jag redaktionsmedlemmarna Erik Rönnblom. Välkommen.
Mm, tack, hej.
Och med oss också har vi Fredrik Dietz.
Tjena.
Hej. Hur är läget med er? Är det bra?
Mm, det är bra. Det är ju vår, höll jag på att säga. Det är sommar menar jag. Jag har tänkt mig här.
Går det bra i trafiken för er?
Nej, men herregud, prata inte om trafiken.
Oj då, det låter inget bra.
Erik har alltid en trafikhistoria på lager, känns
det. Ja, det...
Vad har hänt nu då, Erik?
Nej, men det jag såg igår, det ska jag nog inte berätta för det tar så lång tid. Jag såg en krock precis framför ögonen på mig.
Åh, fy.
Ja, men det gick så långsamt så det var ingen fara. Ingen blev skadad eller så, annat än bilen.
Men det de kan ju orsaka elaka skador i och för sig. Långsamma krockar.
Det kan de göra, men ja... Här var det plåt.
Ah, okay.
Vad var det för typ av olycka? Eller vad
ja, men
du
vet, det skedde i köerna. Det stod en sån här riktigt stor lång, eller lastbil bredvid, snett framför mig. Mm. Och så bilen framför, så ser jag plötsligt, när vi står still, hur han plötsligt börjar köra in framför den här lastbilen. Och jag menar, hur skulle han kunna se det? Han kommer ju liksom bakifrån, så smiter han och så kör in i ett hål som kanske är 2 meter. Jag fattar inte vad han skulle där att göra. Mm. Samtidigt så ser långtradarchauffören eller lastbilschauffören att nu börjar rulla igen, så han lägger i ettan och kör.
Ja.
Och hör ju då det bara kraka. Och jag trodde det var oroligt att den bilen skulle komma åt min bil, men det gjorde den faktiskt inte.
Ja.
Och vilket kaos det blev sen.
Ja. Så lastbilen brakade alltså in i bilen som smet bytte fil?
Ja,
den körde ju bakifrån i bilen då, eller? Vad blev
ja, från sidan. Ja, från sidan. Den stod ju liksom halvt om halvt inne i det köret. Men han kunde ju inte se den.
Nej, det är ju svårt. Och sen har man ju lite bromssträcka när man har en stor...
Ja, han stod ju still.
Ja.
Så det blev en start. Han startade ju. Men du kan starta 20 ton eller vad det nu kunde vara då. Och så köra in. Det märks ju knappt. Det hörs, men...
Ja.
Jag såg ju hur han gick ut och liksom, vad håller du på med ungefär?
Ut med händerna.
Ja, visst.
Vad hände? Hur var efterspelet?
Ja, jag tänkte jag skulle stanna och försöka, men det går inte. Alltså. Det blir, du kan tänka på Essingleden här och så här. Det gäller att hålla sig undan och komma bort och inte stå i vägen.
Mm.
Men den personen bytte ju körfält, så det bör väl bli han som trots allt
att det läggs på den personen. Ja, det låter ju... Du då, Fredrik? Har du klarat dig från incidenter?
Ja, men inga sådana där incidenter. Jag tycker ändå det är otroligt hur få sådana grejer egentligen är. Alltså med tanke på hur många som trycker sig in i sådana där 2-metersluckor. Så jag har inte råkat ut för någon sån på sistone, men när det väl inträffar, då ser man hur sårbart trafiksystemet är i en sån här stad som Stockholm.
Verkligen. Och E18 som jag åker på, den är också väldigt sårbar. Så fort, ja men det var ju för sig någon månad sedan, men då när jag åkte hem så såg jag ju en på vägen in och en annan på vägen hem, ett husvagnsekipage som antagligen hade lossnat, tror jag, för husvagnen stod liksom på snedden i... Och då hade de ju stängt av ett körfält var det på E18 vid Enköping. Och där var det ju jättelånga köer. Alltså det tog... Mm. Det blir ju så. Det är ju så sårbart liksom.
Men jag har tänkt på en sak, och det är det att ju trängre det blir och ju köigare det blir, desto mer stressade blir människor och desto dummare beter de sig. Eller jag ska inte säga dumt, men hänsynslöst faktiskt. Att man ska bara fram och man tar inte riktigt hänsyn till varandra. Man lämnar inte avstånd till bilen framför och blir irriterad över att bilen framför kör lagligt eller i laglig fart, som jag då märker av det ganska ofta.
Det blir som en ond cirkel. Att stressen
triggar. Det blir värre och värre faktiskt.
Dåligt omdöme. Ja, nej, men det gäller att hålla avstånd generellt.
Vart är vägen på väg?
Ja. Vart är vägen på väg? Ja, vart går vägen? Vi ska gå över till och prata lite om autoindex.
Mm.
Som du, Erik, har hållit i och sammanställt i år. Årets resultat har ju precis kommit in. Och det visar sig ju att det är trippel i japaner i toppen. Eller hur? Det är Lexus
och sen Subaru, Honda.
Lexus, Subaru, Honda.
Honda petade ner Volvo i år. Det är ju för sig inga stora skillnader i indextalet när poängen de får. Men trots allt, Honda Volvo ökade lite mer än vad Volvo gjorde och gick förbi.
Vi kanske ska börja med att berätta, vad är egentligen autoindex?
Ja, man kan ju säga att det är en jätteenkät som görs bland bilägare i Sverige. Man ställer en massa frågor för att få reda på vilken uppfattning man har om till exempel bilens kvalitet, om hur det har gått till när man har köpt bilen, hur service har fungerat. Så det är en väldigt omfattande undersökning för att se. Den görs ju dessutom i Danmark och Norge. Så att det är en jätteundersökning. För vår del så slutar det ju med att vi har ungefär 14 000 svar som var helt korrekt ifyllda och som man använt i enkäten.
Mm. Så med grund på 14 000 svarande så har man då sammanställt olika.
Ja, det kan man säga.
Och då kan man ju jämföra bilmärken mot bilmärken och se hur de är i relation till varandra.
Ja, eller man kan i alla fall se vad bilägarna tycker om dem. För det är ju inte så att en bilägare har suttit i en Volvo, en Toyota och en Subaru och en Lexus, utan de har ju suttit i sin bil. Det ska man ju komma ihåg.
Just det.
Ja. De har inte liksom jämfört så.
Nej, det har de inte.
Om de inte har ägt det innan, men då är det ju där liksom.
Ja, det kan ha hänt förstås.
Ja, och vad säger vi om årets resultat då?
Ja, det som är lite glädjande kan man ju säga, det är att och det har ju väl varit så under de åren vi har gjort den här enkäten, att de blir lite nöjdare för varje år. Vilket ju är ganska logiskt, för att förhoppningsvis så blir ju bilarna bättre och bättre. Sen är ju då just det här som du säger, att vi har mycket japanskt i toppen. Och Lexus har ju varit bäst många gånger.
Mm. Och Subaru innan dem också.
Subaru ligger och skuggar. Och det är intressant.
Vad drar du för slutsatser då till att, ja, men som, att Lexus vinner väldigt ofta? Vad beror det på?
Ja, det beror ju helt enkelt på att deras bilägare, de är väldigt nöjda med bilen. Och då får man ju komma ihåg att Lexus är ju en premiumbil. Det är en ganska dyr bil. Det är ju naturligtvis lättare att bygga in kvalitet, den kvalitet som de här kunderna förväntar sig. Visserligen har man ju också lyckats göra det, men tänk dig liksom bara det här i sin känslan i knappar och sånt här, och att det är kvalitet, man känner ju ofta. Lexusägaren förväntar sig nog att knappen ska vara skön att ta i, den ska reagera rätt, medan man i en annan billigare bil kanske tänker, ja, den här ställer in värmen, ja okej, knappen är lite hal och den kanske känns lite sladdrig, men den funkar. Så att det, och sen dessutom då så har ju Lexus den här taktiken att man satsar på kundnöjdhet, att man ska göra någonting mer än vad bilägaren kanske har förväntat sig. Man överraskar med någonting som gör att man känner, ja men gud, det här också var bra. Och det är ju ganska smart. Men det kostar naturligtvis pengar också.
Och bland annat är det att man tvättar bilen då invändigt och utvändigt i samband med alla service, som jag förstått rätt.
Ja.
Det är en sån liten grej som kan...
Det finns nog flera detaljer i det här.
Ja.
Och sen kan man ju fråga sig, vad är kvalitet? Ja, kvalitet är att naturligtvis att bilen fungerar. Jag tror nog att de har ryckt om sig att bilarna, de rullar och går. Och händer någonting så tar man hand om det. Och det händer nog inte så ofta. Det är nog en bra bil, det tror jag. Men sen också det här att just det här med hur man hanterar kunden är nog väldigt viktigt.
Du sa en grej om Subaru förut också, att de kanske lyckas så bra bara för att de har en väldigt smal
De är en nischtillverkare, skulle jag nog vilja säga. Och de bilägare som är ute efter just det med en robust bil med bra fyrhjulsdrift och som har hittat Subaru. Ja, de uppenbarligen så anser de att de har hittat rätt och att de visar ju att de är väldigt nöjda med den bilen, och de kommer med stor säkerhet att köpa en likadan bil igen.
Om vi jämför då med med förra året. Vad kan man säga, hur har utvecklingen gått förutom att folk har blivit lite nöjdare och lite, hur har det gått för själva märkena då i undersökningen?
Det finns ju en del förändringar. En som vi nämnde var väl att Honda skuttat upp. Volvo backade ett steg. Man kan också se att Mercedes, om man tittar, alltså vi har ju en tabell där då i nummer 8 där man ser förändringarna för 2017 jämfört med 16, och då kan man ju se att de som har förändrats eller som har förbättrat sig bäst eller mest, heter det. Det var till exempel se att de Mercedes, och det är intressant, och då funderar man, aha, varför har Mercedes plötsligt skuttat upp lite mer? Ja, det hänger ihop med att man kanske har kommit med nya bilmodeller som läsarna, eller förlåt, bilägarna är intresserade av.
Att det har liksom skapats
ett nytt
buzz eller ett rykte, eller vad säger man?
Eller något som man har väntat på. Den här bilen.
E-klass och all terrain och vad är det mer som har kommit?
De har gjort en kvalitetsförbättring på det viset också. Mm. Så att det här intresset har ökat och nöjdheten. Och där kan vi också se de som ligger i toppen av förbättringar. Det är ju sådana som Nissan, Honda, Dacia, Mitsubishi och Renault har faktiskt förbättrats också. Mm. Så att det finns en hel del. Ja, mycket ska jag säga.
Och just med Dacia kan man väl säga också att där du sa det där med knappar till exempel. Jag menar, alltså Dacia är ju utpräglat lågpris. Men att folk ändå är nöjda med det, alltså menas, kan man dra slutsatsen då att de är, alltså att man vet vad man får. Alltså okay, att man
kan ju
säga att
om du har Lexus i den här premiumkategorin och så har vi då Dacia, den är nästan på motsatta sidan av den här skalan kan man säga.
Ja.
Men ändå så är Dacia-ägarna då förhållandevis nöjda, får man ju säga. Vilket ju beror på förväntningar då.
Ja.
Att man köper en bil som är förhållandevis billig, får man säga då. Och så tänker man sig inte att man, ja, det här är en bil som, ja, jag behöver en bil. Och den här har jag råd att köpa. Mm. Men så visar det sig då att, ja, den fungerar ju faktiskt riktigt bra. Och deras förväntningar, den överstiger förväntningarna.
Ja, den överraskar på ett positivt
sätt. Ja. Det kan mycket väl vara så. Mm.
Det var intressant det där med Volkswagen också. Alltså Volkswagen-märkena, hur de har påverkats. De har haft ett lite turbulent år. Men ändå verkar nöjdheten hos bilägarna inte ha påverkats nämnvärt.
Ja, jag hade nog väntat mig att med tanke på diskussionen om det här som man kallar för Dieselgate, hade jag kanske väntat mig att de hade haft en dipp på något vis. Men nej, de har ju inte det. Och de har ju inte det försäljningsmässigt heller. Och det var ju också något som vi frågade Marcus Thomas folk. Hur hänger det här ihop?
Informationschef på Volkswagen.
Han var informationschef. Han hade väl ett ganska bra svar. Och det är väl det ungefär man kommer fram till själv också. Att de har helt enkelt ett... ägarna har ett förtroende för Volkswagen, uppenbarligen.
Mm.
Och det ser man i den här undersökningen.
Att de inte har blivit avskräckta från att köpa
Volkswagen-bilen. Det förvånar mig lite grann om man tänker miljö kanske, då skulle man, ja men vad 17 är det här nu då? Hur fungerar det? Mm. Och så kanske man avvaktar ett år innan man köper en ny Volkswagen, men så har det inte varit. De har litat på att Volkswagen löser det här. Mm. Så att det finns en hel del intressanta godbitar i det här materialet. Och det är ju ett jättematerial. Jag tror hela, kan vi säga, med Danmark och Norge, jag tror det är 70 000 personer som uttalar som sina bilar.
Vi får tacka alla bilägare som har svarat, för det blir ett
unikt
material.
Ja, det är absolut. Jättebra.
Det är ju, bidrar ju otroligt mycket att man tar sig tiden och är med i den här undersökningen. Så att det tackar vi för, absolut. Var ligger Opel i autoindex 2017?
De ligger alltså ungefär strax nedanför medel, kan man säga.
16:e plats, eller vad? Ja.
Jo, men alltså, då får man komma ihåg att som de påpekar här, att medelnöjd, då räknar man med att poäng eller indextalet ska ligga kring 500. Och tittar man på Opel så ligger det ju på 800.
Mm.
Så att det betyder ju inte att det är dåligt. Nej. Om du ligger under medel egentligen.
Men det är relation till
det är andra, relation till de andra, ja. Ja. Ja.
Orsaken till att jag frågar om just Opel är ju för att Fredrik, du har ju varit och provkört en Opel nu för inte så länge sedan.
Ja,
en Crossland X heter den, va?
Mm, just det. Crossland X. De har ju X efter sina modellnamn nu. Den Mokka X och Crossland X.
Och vad ska det signalera? SUV då? Eller fyrhjulsdrift? Ja. Eller, nej, inte riktigt fyrhjulsdrift heller kanske.
Ja, men den här bilen är lite intressant för alltså den markerar väl att de här små familjebussarna eller MPV på fackspråk, att populariteten för den biltypen har dalat, medans alltså den här högbyggda lite SUV-liknande eller crossover-liknande biltypen har ökat. Så då väljer då Opel att helt enkelt lägga ner den här modellen Meriva och ersätta den med en mer crossover-liknande bil.
Den som var så bra.
Ja, ja, men faktiskt, den hade ju det lilla extra. Med de här bakhängda bakdörrarna och det här baksätet som man kunde möblera om. Man kunde ju fälla ner mittstolen och skjuta ytterplatserna liksom inåt bakåt och få nästan limousinutrymme i baksätet.
Jättesmart bil.
Det är ju det man förväntar sig av en familjebuss, att det ska vara liksom den, eller en MPV, att det ska vara sådana smarta lösningar. Men de där dörrarna hängde inte med till Crossland.
Nej, det gjorde de inte. Men det var lite synd kan man ju säga att bilköparna inte uppskattar den här biltypen, för den är ju väldigt praktisk kaross som är väldigt väl utnyttjad utrymmesmässigt och att man ju ska möblera om den. Men nu är det tydligen då crossover eller SUV som gäller, och då har ju då Opel tagit fasta på det, eftersom man ser att försäljningen ökar bland de biltyperna, och då tar man fram den här Crossland X.
Ja.
Och den är intressant också för att det är egentligen en fransk bil i grunden. För att för ett par år sedan så ingick då Opels förra ägare, General Motors, ett samarbete med franska PSA, alltså Peugeot och Citroën, om att man skulle ta fram en sån här liten högbyggd bil tillsammans. Så det här är ju egentligen en fransk bilplattform under till, kan man säga.
Och det är väl något som vi kommer se mer av i framtiden också när det gäller Opel och
ja,
PSA.
Ja, precis. För här tidigare år då så stod det ju klart att PSA köper hela Opel.
Mm.
Så framöver så kommer det bli mycket mer franska delar i Opel, kan man ju säga.
Mm. Men hur är fransmännen på att bygga såna här bilar då? Funkar det bra?
Ja, men det gör det ju. Men man kan väl säga att det är ju inte en lika utrymmeseffektiv bil och inte lika flexibel som Meriva. Vilket jag kan tycka är lite synd. När man hade en så smart förpackad bil att man går lite bakåt där.
Mm.
Man har ju då till exempel då slopat de här bakhängda bakdörrarna, för de var tydligen alldeles för tunga att tillverka. Man behövde bygga dörrsidorna på ett annat sätt och upphängningen av dörren på ett annat sätt, vilket resulterade i mer vikt. De var också dyrare att tillverka. Det säger Opel i alla fall.
Det stämmer nog. Allt som är bra är dyrt, verkar det.
Och tungt.
Ja, men det är väl det. Så man säger det att den här bilen är 200 kilo lättare än Meriva. Mm. Och det är ju en betydande siffra.
Det är väldigt mycket.
Vad finns det för motorer och sånt till den?
Ja, det finns helt enkelt bara en motor.
Okej, ja.
Inga valsvårigheter här.
En trecylindrig bensinmotor. Det finns ju tre olika effektversioner. Och det är då en fransk motor. Så den kommer från PSA, som vi har sett i andra Citroën och Peugeot-bilar tidigare. Sen det finns med 110 hästar, 130 hästar och så finns det en variant utan turbo också på 81 hästar.
Mm. Okay.
Franska motorer då.
Ja.
Hur var den att köra då? Motorn, om man tänker, orkar den med?
Ja, men den gjorde faktiskt det. Mm. Men ganska mjukjobbande och tyst motor. Mm.
Det är väl inte en jättestor bil heller? Alltså, eller,
nej, det är inte. Den är 4,20 lång.
Ja.
Så lite mindre än Opel Mokka om man har tittat på den i bilhallen eller ute på vägarna.
Mm.
Men jag tyckte det funkade ganska bra. Sen får man väl se hur förbrukningen blir på en sån motor. Det kan ju leda till höga motorvarv för en liten trecylindrig motor.
Ja.
Vilket då kan ge utslag på bränsleförbrukningen.
när jag skrev om pressmeddelandet då, när den precis hade presenterats, då stod det ju att det skulle erbjudas diesel och gas och, men det är ingenting
som... Utomlands så finns det en dieselmotor, men i Sverige så tror man inte att dieselmotorn i det här lite mindre segmentet kommer, eller skulle stå för så stor del av bilförsäljningen, så då väljer man att inte ta in den.
Ja.
Men det finns en gasversion utomlands, men då är det en sån här, säger man gasoldriven. Alltså en typ av gas som inte vi säljer i Sverige. Så det är då helt enkelt förklaringen att man inte tar in den. Men för det hade ju varit intressant annars nu när nästa år så kommer ju nya miljöbilsregler, och då får ju gasbilar faktiskt en bonus.
Ja, att de får gynnas lite mer nu.
Ja, exakt.
Förut.
Nej, men annars är det på insidan så är det ju en Opel kan man väl säga. Där man har, de har liksom, de trycker på det att det är insidan har de byggt själva, och de har de här särskilt ergonomiska utformade stolarna som Opel brukar skryta om.
Ja.
Tyvärr kostar de extra dock.
De har ingen sån här fällbrickebord eller sån flexbils
ja, men just också de här stolarna och ett, vad ska man säga, lite mer flexibelt baksäte är tillvalsutrustning. Så det, för att få ett baksäte som man kan skjuta på längden och med en genomlastningslucka, så får man betala 7500 kronor extra.
Okay.
Det är lite synd, det borde man kanske kunna kastat med i
standardpriset. Det borde ju ingå när det är en sån typ av bil egentligen.
Ja.
Men vad börjar den på? Vad är det för priser?
Den här provbilen som vi kör i tidningen, då är den här trecylindriga bensinmotorn, 110 hästar med turbo och en automatlåda, den börjar då på 201 900 kronor.
Mm.
Men den enklaste versionen med en lite svagare bensinmotor då, 81 hästar och manuell låda, då kostar den 179 900.
Mm.
Men det är ganska hög utrustningsnivå. De har bara en utrustningsnivå, och den är rätt påfylld, så det behöver inte bli så mycket högre slutpris. Så det är ett ganska konkurrenskraftigt pris tycker jag.
Mm.
Och den är bland de största bagageutrymmena i den här storleken. Så ja, det är väl det som kanske talar för den här bilen då.
Den säljs nu redan, eller hur?
Den finns till försäljning nu. Och
vad tror du då om den? Kan den funka?
Ja, men det här bilsegmentet är väl väldigt hett just nu. Bilköpare uppskattar den här stilen på bil, att sitta lite högre.
Var den lika komfortabel? Jag menar, Opel brukar göra ganska bra stolar.
Mm. Ja, stolarna var jättesköna faktiskt. Verkligen så här vilsamma och breda. Och,
är det de som har massagefunktion? Nej, kanske är något.
Ja, de har väl det i någon modell. Är det Insignia de har det?
Ja, kanske.
Men det fanns inte i den här provbilen i alla fall. Men jättesköna stolar.
Det är ju bra på långresor.
Säkerhetsmässigt då, hade den det vi förväntar oss?
Ja, men det hade den. Den har då en autobroms som standardutrustning. Så där är man också med på banan.
Mm. Och det här Opels, vad heter det där? OnStar?
Ja, just det. Det här infotainmentsystemet med olika applikationer man kan installera.
Mm.
Sen har de ju, vad kallar de det? Heter det också OnStar? Att man kan, med bara ett knapptryck så ringer man upp en personlig assistent kan man väl säga.
Så man kan få hjälp med saker.
Som kan hjälpa en. Och
concierge-tjänst.
Ja, men exakt. Om man
det är bra.
Inte hittar.
Ja, de är ganska tidiga med det tror jag.
De är tidiga med det.
Ja. Det är jättebra.
Så jag provade att ringa. Då har de tydligen ett callcenter på Irland. Man ska tydligen kunna prata svenska med dem också. De ska tydligen ha svensktalande telefonister där också.
Ja.
Men det var engelska som de svarade på där. Fick jag ursäkta mig att jag provar bara.
Men, ja, det har jag också gjort en gång i en BMW. Ja. När jag provar, vad gör den där knappen? Ja. Då svarar ju en på svenska. Jag bara,
men
oj,
det är ganska läckert att med ett knapptryck och så 10 sekunder senare så sitter man med någon i luren så att säga.
Det är ju oerhört användbart det där. Det kommer säkert att växa, tror jag.
Mm.
Alla måste nästan ha det så småningom. Det är bra för turister också. Det är bra om man är i en ny stad eller vad som helst.
Ja. Och det ingår jättebra. Då under en begränsad tid. Och sen kommer man få betala ett slags abonnemang för att ha tillgång till det här.
Okej.
Okay. Ja. Så man får väl se sen.
Så när man väl har fastnat
är det värt det eller inte?
Men det, ja, det är klart, kör man bara hemma då har man inte så himla stor nytta av det.
Nej, men på resan. Kan kvarteren, då ja. Är väl inte så nyttigt.
Vet man var affären ligger.
Ja. Nej, men på resan kanske det är intressant. Ja. Då kanske man skulle kunna köpa till det då, ifall det skulle vara möjligt. Det
finns ju säkert andra tjänster också, sånt där som Volvo håller på att laborera med, att man kan handla och få det levererat till bakluckan. Mm. Mm. Men det är ju rätt häftigt.
Man kan väl säga också att den här bilen är nästan lika stor som Mokka X, men Opel menar jag att de är helt väsensskilda bilar. Det skiljer bara 7 cm mellan dem i storlek. Men den här är då bara framhjulsdriven, medan Mokka finns med fyrhjulsdrift. Och Mokka är ganska mycket högre också. Ja.
Så den är lite olika bilar. Terrängbil och det här är mer familjen som vill
åka. Kanske inte terrängbil, men åt det hållet i alla fall.
Ja, men familjen som vill åka över någon stock ibland.
Ja. Skogsvägen i alla fall. Så det är en ganska låg bil. Ja. Alltså markfrigångsmässigt. Men själva karossen är ganska hög, så den är ganska luftig kaross. Mm.
Ni kan läsa mer om den här provkörningen i nummer 9 som kommer i butik den 13 juni. Och till prenumeranterna har den redan kommit. Som mer om Opel Crossland X där.
Kan jag säga också kanske att den kommer få en syskonmodell här senare i år också. Som heter Grandland X. Den bygger egentligen på samma bilteknik, men har fått, jag vet inte om det är lite längre axelavstånd, men också överhäng bak ifall man vill ha lite större lastutrymme helt enkelt. Sen kommer senare år.
Just det.
Kommer den där som en person också, vill jag på säga?
Det gör den, och som en Citroën först. Den kommer heta C3 Aircross, tror jag. Aha. Undrar om inte det blir ersättaren till Picasso då?
Jo.
Att man då på samma sätt ser att flexbil eller familjebusssegmentet sjunker och kommer med en lite mer crossover-liknande bil.
Ja. Som Peugeot 3008.
Ja, det är väl
som
samma.
Som blev en SUV.
Ja.
Också. Ja. Jo, men det är en tydlig trend.
Ja, det är väl det.
Från bilar till mat egentligen. Det börjar kurra lite i min mage, för det är snart lunch här när vi spelar in det här. Vi har ju skickat ut återigen en testpatrull som har provat vägkrogar i Sverige. Vi gjorde det runt jul, nyår, där hade vi med om E4 söderut, har jag för mig. Och nu så åkte vi norrut istället. Fredrik, du vet mer om vad den här testpatrullen tog vägen.
Ja, jag har fått ta del av testpatrullens protokoll här nu. De har ju varit ute och provat vägkrogarna längs E4 mellan Uppsala och Örnsköldsvik.
Ja.
Och det är då en testpatrull som anonymt provar de här vägkrogarna, beställer dagens rätt anonymt, kollar hur vägkrogen är i olika avseenden, hur är salladen, hur är toaletterna, hur är lokalen i allmänhet, och sen lägger samman det till ett betyg, och så har de granskat vägkrogarna på den här sträckan.
De åt ganska många luncher på en dag, eller vad var det, några dagar?
Ja, det blev ganska många luncher.
Få gratis gymkort.
Så den här gången har testpatrullen provat 15 stycken olika vägkrogar.
Mm.
Försökte prova den här spektakulära anläggningen Dragon Gate också, men där var det tydligen stängt.
Det är lite si och så med de där öppettiderna.
Ja, det är en fascinerande.
Det är ett fascinerande
bygge. Ja. Det verkar inte vara någon där.
Nej, det är aldrig någon. Det ser alltid dött ut när man åker förbi där.
Jag kan rekommendera en radiodokumentär. Man kan hitta den, tror jag, på P1s hemsida. Just om Dragon Gate. Jag tror den heter Drömmen om Dragon Gate. Och går igenom hela historien och alla kontroverser och alla problem som den här anläggningen har mött genom åren.
Förklarar de varför en numera öde?
Ja, alltså den har en lång historia, den här anläggningen. Det var någon gång i mitten av...
Klarar inte det nu kanske?
Men det är väl
jag kan dra den i snabbversion kanske, för den är rätt fascinerande. Jag tror i mitten av 80-talet som... Det här ligger ju Älvkarleby kommun. Mm. Att kommunen då pumpar in massa pengar för att bygga ett kombinerat hotell och vägkrog precis vid Dalälven, mitt ute i skogen. Men det gick åt fanders rent ekonomiskt. Sen såldes vidare till underpris. Sen drevs den vidare som något som kallades Checkpoint Dalälven i ganska många år. Och så gick det rätt knackigt. Men någon gång i början av 2000-talet så kommer in i bilden en kinesisk miljardär som har gjort sig en förmögenhet på att sälja myggmedel i Kina. Han bestämmer sig för att ta över den här märkliga anläggningen och stöper om hela anläggningen till någon slags kinesisk tempel. Så det var ett höghus här, för det är 9 eller 10 våningar,
ja.
I en helt annan stil. Men nu har man då byggt om det för att se ut som ett kinesiskt palats eller tempel eller vad det är.
Ja.
Och så har man en ringmur runt som ska likna kinesiska muren och ja. En miniatyrkopia på Himmelska fridens torg och en stor hög staty av någon buddhistiskt helgon utanför också.
Oj.
Märklig historia tycker jag.
Men ingen mat.
Nej, testpatrullen fick inte något.
Man kanske kan få någon. Köpa en myggmedel.
Ja, myggmedel kanske.
Det är bra.
Ja, det är väldigt myggigt där uppe vid Dalälven. Mm.
Ja, det skulle ju vara bra ställe.
Ja.
Men
där, den, ja, det finns, kommer finnas mer att läsa om just den och de andra då vägkrogarna längs med Norrlandskusten.
Ja.
I nummer 10 har vi bilägare.
Nummer 10, ja. Det var det som kom i början av juli, sa vi.
Det kan ju avslöja att det, ja, det är väl det allmänna intrycket många har fortfarande att vägkrogar är si och så verkligen med maten som serveras där.
Ja, jag åker ju ofta just där uppe.
Mm.
Jag var faktiskt uppe i Kramfors nu under helgen senast.
Stannar du någonstans?
Ja, jag vet ju hur det är, va? Så att de gånger jag åker i jobbet så här, då brukar jag välja Max faktiskt i Sundsvall, för då man vet vad man får. Och jag gillar ju Max hamburgare. Men nu den här gången så stannar jag faktiskt vid Höga Kustenbron på andra sidan då, härifrån räknat.
Ja.
Åkte upp på fiket där uppe på Kullen så man ser bron. Fin, det är rätt fint där.
Mm.
Och checkade en räksmörgås och en kopp kaffe. Och den var bra.
Det var okej.
Kan jag säga.
Mm. Bra. Kul när det blir något positivt. För det är ju ofta inte så positivt. I alla fall den här testpatrullen skickade ju dig en bild som var helt förskräcklig över någon, vad skulle det vara för någonting?
Ja, det skulle vara då
en raggmunk
med fläsk då, men
den var ju inte ganska, det var en kolbit.
Ganska ordentligt bränd får man.
Ja, jag måste berätta det. På ett ställe när vi var i jobbet ute och reste, det var norrut långt upp, så beställde jag då stekt fisk. Fick in den där och försökte äta den. Det gick inte. Det var bara fritering i princip. Jag blev så arg. Så jag bara for rakt ut. Gick bara rakt ut för jag var hungrig också. Gick ner till macken som var där parkeringen där vi hade stannat utanför. Och köpte 2 grillade korvar med bröd. Och kollegan som var med, han skrattade så han höll på att dö. Men det var ju dyrt sätt att äta mat på. Jag orkade inte hålla på och bråka för vi var ganska trötta då. Jobbat. Men så att liksom, det finns ju en del att hugga i här, så jag ska man nöja läsa den här, för jag har inte tittat på den hänger ju på tavlan nu, men jag har inte tittat på den än.
Ja.
Och se vad de har kommit fram till.
Men det är intressant det att, alltså dels är det ju alltså ganska billiga råvaror de har att jobba med i de här köken.
Mm.
Men alltså ofta är problemet också i köken, alltså hur man lagar den här maten.
Ja.
Alltså det är,
jag har en nödutgång där som jag brukar ta när jag är på ett ställe där jag inte vet liksom hur är det här egentligen. Då brukar jag alltid beställa stekt bacon med ägg.
Är det ett säkert kort?
Ja, eller bräckt skinka med ägg, va?
Ja,
då får man stekt ägg, potatis, ett ägg och skinka.
Ja.
Hur kan man misslyckas med?
Och då får du förhoppningsvis då också alltså lagat på beställning så att säga.
Ja.
För det är väl också ett problem med det där med varmhållningen på de här ställena.
Ja, precis. Det är ju ingen hälsokost, men den är ganska god.
Men vad heter det? Våra forummedlemmar har ju också diskuterat det här väldigt mycket. Varför är det generellt så att det är så låg ambitionsnivå på vägkrogar? Liksom? Hackenburs har ju en bra, användaren Hackenburs har en bra synpunkt där. Att det är att vägkrogarna, gästerna kommer liksom, de är på genomresa, de liksom bara vill ha någonting och så reser de vidare. Det är inte så här att
ligger det återkommande. De kommer inte tillbaka själva eller låter bli stanna nästa gång.
Ja.
Det gör man kanske.
Och då sänker man liksom ambitionsnivån och sådär. Men
det är ett märkligt resonemang också.
Ja, det är jättekonstigt.
För varför vill man inte ha återkommande gäster?
Ja,
för mig det är många som det reser längs
om man åker samma väg flera gånger. Det är klart,
hur många som är som jobbar på vägarna.
Ja, visst.
Men så det krävs en skärpning där. Men de hittade väl i alla fall några bra ställen, den här testpatrullen.
Ja, men det finns några lite högre betyg också.
Mm.
De får man läsa om i nummer 10 av tidningen. Men,
det avslöjar jag inte nu.
Men det är tur att det finns några ljus i vägkrogsmörkret. Ja.
Lagom till sommarsemestern så kan ni läsa om det i nummer 10 av Vi bilägare.
Mm.
Våra användare på forumet tipsar också om de har ju diskuterat det här jättemycket med mat längs vägen och sånt.
Har de några favoriter och tips om?
Ja, en annan Robban som personen heter tipsar om att ofta svänga av lite längre bort och ta en golfrestaurang. Att det brukar funka. Att de där är oftast okej liksom.
Det var ju också ett tips om när vi gjorde vägkrogstestet här tidigare i år, så jag hade ju med en intervju med kocken Leif Manneström.
Mm.
Och han tipsade då också om samma sak, just åka av vägen, hitta en golfrestaurang, där är det alltid bättre käk, sa han.
Ja.
Så ja, det kanske ligger något i det.
Ja, det är nog ganska bra råd faktiskt, att ta sig tid att göra det.
Sen är de faktiskt semestern kan man också göra det. Mm. De är faktiskt också inne på det här, för att återknyta till det här japanska som vi har haft som röd tråd i Autoindex, så är det ju en vad ska man säga, asiatisk inspirerad snabbmatskedja som har dykt upp lite här och var. Den tycker de är liksom helt okej komplement till de vanliga burgarställena. Så den det kan man ju också prova om.
Vilken
man,
är det då?
Jag tror att den heter Chop Chop.
Ja, men just det, den har man sett någonstans. Ja, men
det
inte provat.
Är någon slags sån här snabbmats.
När vi har nämnt Max så kan vi nämna
ja,
den
då också. Kan vi. Okej, okay, då tar vi med den också.
Rättvisa.
Men det var E4 norrut som den här testpatrullen åkte längs med. Vad har hänt? Det har väl gjorts ganska mycket vägarbeten och sånt på den sträckan de senaste åren. Har det liksom påverkat på något vis?
Framförallt kring Sundsvall, där har man ju en helt ny E4-sträckning. Förut så gick ju vägen alltså på mindre vägar och rätt genom stan. Fick ju passera hur många rödljus som helst där.
Ja.
Men det finns ju en stor bro utanför Sundsvall.
Ja.
Plus att man då har en ny sträckning söder om stan. Vilket då innebär att flera av vägkrogar som tidigare ingått i våra vägkrogstester på den här sträckan hamnar avsides.
Mm.
Bland annat den här Svartviks härgård som vi tidigare har skrivit upp som en av landets bästa vägkrogar.
Mm. Men nu har den
nu hamnar den flera kilometer från motorvägen och det är lite bökigt att ta sig dit.
Ja.
Men om man hittar så kanske det är värt fortfarande.
Mm.
Men jag läste en artikel där i lokalpressen att de har tappat upp mot 75% av sina lunchgäster efter den här vägflytten. Just så man ska ha klart för sig att alltså får man ändra trafikflödena så påverkar man ju verkligen lokala verksamheter.
Mm.
Men en trend är ju också att bensinstationerna de utvecklar sina möjligheter att förse folk med korv och allt vad det är för någonting.
Mm.
Och man kommer också med andra rätter som är lite bättre. Man kan ju inte stoppa i sig korv ständigt.
Nej.
Men det sker ju en utveckling där och det blir intressant att se hur långt de kan komma. Mm. Därför det är ett snabbt sätt att få någonting i magen.
Det är hur, just att det är snabbt, att de just konkurrerar då med de här burgarställena och att det.
Och de har ganska bra kvalitet tror jag nu på sina korvar och sånt där.
Mm.
Ja.
Det är inte bara sån här sorgligt snurrande brända korvar längre.
Nej, just det. Det måste jag säga. Det skrev forummedlemmarna också. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa, men jag tyckte det var så bra att du kanske inte ska välja en korv som har rullat 10 000 mil. Bara rullat på den här. De här värmen.
Ja, jag undrar hur de löser det där egentligen. De måste ju alltså det måste ju vara fräsch, annars så köper den inte igen.
Nej.
Men just det där med alltså vägkrogar som hamnar avsides. Det finns ju också flera vägkrogar utanför Uppsala. För där har man ju också en relativt ny motorvägsträckning. Så får man åka på gamla E4 norr om Uppsala så står det flera tomma vägkrogar.
Det är lite sorgligt i sitt sätt.
Som liksom bara har lämnats att förfalla.
Man borde tänka bort det här liksom mot kedjorna och kanske unna sig de här lite andra pärlorna som faktiskt finns.
Man måste ju erkänna när man reser så här som man gör i jobbet, då ger man sig inte själv den tiden för att man ska resa
tiden.
Långt kanske.
Och så är det ju så när man är på väg någonstans, det är tiden som är grejen.
Men jag menar, nu när man har semester vore det ju bra om man kunde tänka lite annorlunda och kan säga, ge sig själv en kanske lite nyttigare lunch då med lite grönt och sen ta det lite lugnt och sitta ner en stund. Det är ju inte fel det heller.
Svänga av till ett samhälle och
stanna
där. Ja. Och göra resan till en del av semestern verkligen.
Ja, precis.
Då prioriterar man maten mer på ett annat
sätt. Det blir roligare för de som åker med också.
Men hoppas att det här vägkrogstestet kan vara lite vägledning här nu inför bilresorna.
Inför sommarsäsongen.
Det är ju, det blir ju.
Nu kurrar det i min mage när vi har pratat så här mycket om mat. Så nu tycker jag
att det går ner till korvmagen.
Ja, precis. Nu tycker jag att vi avslutar den här sändningen för den här gången. Så tills vi hörs nästa gång, så ta hand om varandra ute i trafiken och kör försiktigt. Tack Erik och tack Fredrik för att ni ville komma hit idag och prata med mig.
Kul.
Ha det så bra. Kör försiktigt. Hej då.